Hej och välkomna till möte den här onsdagskvällen den 11 i fjärde 2012. Vi ska börja med ett ord i bön och jag välkomnar alla att delta i den här lilla bönestunden, att vi verkligen ber för budskapet, ber för våra egna hjärtan, ber för varandras hjärtan. Vi ber också för dem som inte här idag, som är bortresta, jobbar eller är på väg eller vad det nu kan vara. Tack för Michael också som gästar oss idag. Jesus, vi ber att du välsignar, Herre, rikligen. Herre, tala till våra hjärtan idag. Herre, vi ber att de här verserna skulle bli levande gjorda genom din helige ande, långt bortom det som vi har tänkt eller förberett. Herre, vi ber för våra hjärtan. Ordet säger att våra hjärtan är så djupt fallna att vi egentligen inte känner oss själva. Vi dömer andra, men vi kan inte ens döma oss själva. Vi vet inte ens vad som finns i djupet av våra hjärtan, våra motiv, våra motiv för att göra saker. Herre, vi ber just nu att du välsignar de här tankarna i ditt dyra namn, Jesus. Amen. Dagens titel: frälsning till var och en som tror. Egentligen så är det så här att vi kommer att tala om frälsningens karaktär, frälsningens hur frälsningen är evig. Och jag vill börja i Johannes evangeliets 10:e kapitel, Johannes 10, och versen 28. En vers. Kommer att läsa flera versar under kvällen. Ofta brukar vi hålla oss till en text. Men 10:28 Johannes står det följande: jag ger dem evigt liv, och de ska aldrig någonsin gå förlorade, och ingen ska rycka dem ur min hand. Jag tänkte på detta med evig säkerhet idag. Jag brukar ibland lyssna på debatter mellan folk som håller sig till den lära som vi kallar för evig säkerhet, eller en gång frälst, alltid frälst. Och de som tror att man kan förlora sin frälsning och så vidare. Bara för att höra båda sidornas argument och så vidare. Och det finns naturligtvis seriösa människor på båda sidorna. Och bibelkunniga och så vidare. Så vad jag vill göra, det är inte att jämföra vad de tror och inte tror och så vidare, utan helt enkelt bara titta på vissa versar. Och jag tror att vad som är viktigt att förstå i sammanhanget när vi talar om att en troende är evigt frälst, evigt säker, det är att förstå frälsningens karaktär och natur. Vad är det egentligen som händer med en troende eller en människa som kommer till tro? Vad är det som händer? Är det liksom bara så att Gud bara säger att okej, nu är du frälst tills vidare, tills ditt uppförande inte är tillräckligt gott, tills du gör någonting speciellt, ja, då är du inte längre frälst. Uppenbarligen är frälsningen någonting mycket mera och någonting helt annat. I andra Korinthierbrevets 5:e kapitel och den 17:e versen så står det att vi är nya skapelser. Jesus hade ett samtal med Nikodemus som var en farisé. Han kom till Jesus om natten för han visste, han sa det. Vi, sa han, vet. Han talade inte bara för sig själv. Han talade i egenskap av farisé. Alltså de hade snackat sig samman. Och han sa, vi vet att du är från Gud. Men de ville inte erkänna det. Men han kom till Jesus om natten. Och vi tror att han var, eller blev en troende. Han står nämnd vid ett senare tillfälle när han utmanar fariseerna och det högsta rådet att man prövar inte en människa utan att först ha gett dem en rättegång. Men han kom till Jesus om natten och Jesus, han ställer frågan, vad ska jag göra för att ha evigt liv? Och naturligtvis så tänkte han som en god farisé att Jesus kommer att ge honom lite flera bud, några mera lagar och så vidare som man ska hålla eller på något sätt relatera till. Men det enda Jesus säger är att du måste bli född på nytt. Och han kan inte förstå den här tanken. Han tänker naturligt. Varför? Jo, därför att den naturliga människan tänker naturligt. Den andliga människan tänker andligt. Och Jesus får förklara för honom vad det innebär. Och han gör en jämförelse. Han säger, vinden blåser dit den vill. Precis på samma sätt så verkar anden. Och så säger han att det som är fött av kött, det är kött. Och det som är fött av ande, det är ande. Och varför säger han det? Jo, han säger att den andliga födseln är lika verklig som den. Den andliga födseln är lika verklig som den naturliga eller den kötsliga. Och hur skulle det se ut om en människa föddes in i den här världen, barn till några föräldrar, och helt plötsligt när barnet inte gör det som föräldrarna vill, så bara puff, så är de inte deras barn längre. De bara försvinner, de blir någonting annat. Det är omöjligt. Det som har blivit fött förblir vad det är. Olika djur är vad de är, för de var födda till att vara det. Vi är vad vi är på grund av att vi har blivit födda till det. Vi har blivit födda till människor, fallna sådana. Men när vi blir födda på nytt, då är vi födda till att vara Guds söner och döttrar. Vi är nya skapelser. Och denna skapelse kan inte tillintetgöras på grund av vårt uppförande. Och det är väldigt betryggande att höra och förstå detta. Därför att så mycket av kristendomen eller kristenheten tror detta och lär ut detta, att det handlar om vårt uppförande. Men det är så mycket mer. Vi är en ny skapelse. Och i första Korinthierbrevet 12:13 står det att vi är döpta in i honom. Den helige ande tar varje person som tror och placerar den personen i Kristi kropp. Och Kristi kropp, det är kyrkan, det är vi. Och vi är, säger skriften, organiskt sammanbundna med huvudet. Som är Jesus Kristus. Så att vi är en del av Jesu kropp. Vi är hans kropp, han är huvudet. Och detta sker, vi döps alla. Och det ropet den helige ande är inte en separat händelse som sker efter att vi har kommit till tro. Eller bara vissa människor blir döpta. Dopet i den helige ande står det om i första Korinthierbrevet 12:13. Att vi är alla döpta till hans kropp. Och när vi är i hans kropp, så har vi den här ställningen. Vårt liv i Kolosserbrevet 3:3 är dolt i honom. Och han har förseglat oss med sin ande. Han har satt sitt sigill på oss i Efesierbrevet 4:30 men också i Efesierbrevet 1:13. Det betyder att han har stoppat oss i Kristi kropp. Där hör vi hemma. Och sedan har han förseglat oss. Men inte nog med det. Det står också att vår ande, pånyttfödda ande, har blivit förenad med Guds ande. I första Korinthierbrevet 6:17. Så vad betyder allt detta? Jo, att vi har Guds ande boende i oss. Vi har blivit placerade i Kristi kropp. Vi är förseglade med hans ande. Vi är en ny skapelse. Rakt igenom. Det finns ingenting som kan upphäva detta. Det kan, finns ingenting som kan förändra detta. Därför att det som är fött av ande är ande. Precis på samma sätt som det som är fött av kött är kött. Och det är helt otroligt att, tro det. Och när man säger att man kan förlora frälsningen, en av favoritversarna som används för det här, det är ofta Hebreerbrevets 6:e kapitel. Där det står att, för dem som har smakat frälsningen, som har så att säga smakat det eviga livet, det är omöjligt att föra dem tillbaka till omvändelse. Och vi ska inte gå in på det skriftstället nu, men det står att det är omöjligt att föra dem tillbaka till, omvändelse. Med andra ord, om det är så att man finner stöd för den tanken i Bibeln att man kan förlora sin frälsning, ska man då ta Hebreerbrevet 6? Ja, då måste jag egentligen erkänna att om så är fallet, då finns det ingen återvändo. Men ändå, i de här ofta kristna kretsarna som undervisar det här, så åker man lite jojo. I ena dagen är man frälst, nästa dag är man inte frälst. Vilket är faktiskt helt paradoxalt. Därför att här står det att det är omöjligt att föra dem tillbaka till omvändelse. Nu tror vi inte att det talar om det, och det är så att säga ett annat ämne för en annan dag. Så jag tänker inte gå in på det. Men jag bara säger det som en liten parentes. Och om vi nu kan förlora vår frälsning, när sker det? Hur sker det? Vad krävs för att det ska bli så? Mycket av det som vi kallar för synd, det är kulturellt. Mycket av det som vi kallade synd för 50 år sedan betraktas inte som synd idag i många kyrkor. Har Gud förändrats eller har vi förändrats? Vi känner inte ens vår egna hjärtan, säger skriften. Hur ska jag då kunna veta, urskilja och förstå vad som är synd? Det är mycket djupare än vad vi kan ens förstå. Så därför så är det patetiskt att tro att vi själva skulle kunna avgöra huruvida vi är frälsta idag och inte imorgon, eller tvärtom. I Romarbrevet 8:9, kapitel 8, vers 9, så står det att den som inte har Guds ande tillhör inte honom. Det är väldigt enkelt. Antingen är vi frälsta eller är vi inte. Och Guds ande kan inte lämna oss, därför att vi har ju blivit förseglade. Jag är i Kristi kropp, jag kommer inte ut. Det är som att jag har blivit stoppad i ett brev där Gud är både avsändare och mottagare. Jag tänker på detta med olika former av gärningar som människor kämpar med. Det finns de som säger att du måste ha gärningar för att bli frälst. Du måste ha, andra säger du måste ha gärningar för att bevara din frälsning. Andra säger att du måste ha gärningar för att bevisa din frälsning. Men de finns alltid där. Så att jag blir medveten om mig själv, mitt tillstånd. Jag fokuserar på detta snarare än att tjäna Gud och att ropa Abba Fader. Och säga att jag är ett Guds barn. Och tänk hur många människor som egentligen inte vet på sin dödsbädd egentligen huruvida man är frälst eller inte. Och det liknar för mig lite grann av islams ödestro. Att vi pratar ofta med muslimer. Faktum är att i måndags så pratade Nikolas och jag med några styckna i en timma. Och ja, det var egentligen inget nytt de sa, men en av dem var, tycker jag, väldigt öppen. Väldigt intressant samtal med den här unge mannen. Och jag tänkte just bara på liksom att ingen frälsningsvisshet. Och egentligen ingen frälsning överhuvudtaget. Och den här tanken att vi skulle kunna ha en personlig relation med Gud, den var så främmande för honom. Att Gud är vår far. Och att Gud kan bo i våra hjärtan och att vi kan ha en levande gemenskap. Alltså, hur många gånger om dagen ber ni? Var ber ni? Hur ber vi? Så vi ber när som helst. Gud är i våra hjärtan. Vi kan liksom bara gå Drottninggatan fram här liksom och be. Mitt i folkvillet. Vi behöver inte titta på klockan. Vi behöver inte söka upp en viss plats. Vi behöver inte ha näsan åt ett visst håll. Vi behöver inte göra någonting. Vi har en levande gemenskap med en levande Gud. Som vi också vet. Utan minsta tvekan. Att han älskar oss. Och har frälst oss. Och accepterat oss. Och vårt uppförande. Är inte överhuvudtaget en fråga. Inte nu som en ursäkt för att leva på ett visst sätt. Men bara som en underbar trygghet att vi faktiskt får kalla oss Guds barn. Och jag tänkte lite på det här. Och det finns en vers här i Matteus 24 och vers 13. Matteus 24 och vers 13. Och versen har ofta missförstås. Jag läser den bara så får vi med den. Matteus 24:13. Men den som håller ut in till slutet ska bli frälst. Ja, okej. Okay. Vad innebär att hålla ut till slutet ska bli frälst? Människor säger, okej, ja, men den som gör, fortsätter att göra goda gärningar och undviker att synda allt för mycket och så vidare och så vidare. De blir frälsta. Men när vi tittar på sammanhanget så ser vi att ordet frälst är ordet sozo, som betyder att bli befriad, räddad i största allmänhet. Och vi ser också att sammanhanget i Matteus 24 är ändens tid. Vi ser också att Matteus evangeliet är skrivet framförallt till judarna. Han adresserar en judisk publik så att säga. Så vad är det vi ser? Jo, vi ser att han talar om den sista tiden. Han talar om vedermödan. Han talar om den tiden som är efter församlingens uppryckande. Men innan han kommer tillbaka för att sätta upp sitt tusenåriga rike. Och han säger helt enkelt att de som överlever vedermödan. Och inte blir martyrer och inte dör. De blir räddade fysiskt. I bemärkelsen att de får gå in i tusenårsriket. Tusenårsriket börjar med enbart troende människor som så att säga överlever vedermödan, både judar och hedningar. Det är också ett annat ämne för en annan dag. Men vi säger det bara så här lite grann i sammanhanget. Men vi ser här hur många sådana här versar kan sättas in och förstå sitt sammanhang. Men om vi inte gör det, då kan vi hamna väldigt, väldigt snett. Och det här ordet att hålla ut i vers 13 här, det är hupomeno i grekiska, hupomeno. Och det betyder att förbli under. Alltså de som förblir under det som Gud har, det betyder inte att jag måste leva ett perfekt liv, det betyder ingenting sådant, utan jag tror, jag överlever fysiskt vedermödan och förblir på det sättet under honom och jag blir en del av hans rike. För det är just detta rike som han talar om. Det är det som är sammanhanget. Lärjungarna hade ställt frågan att vad blir tecknena? Eller teckne, ett tecken, flera tecken på att vi lever i ändens tid. Och då berättar han det för dem. Så nu kommer frågan. Kan vi synda som kristna? En man som heter Ironside som var pastor för den församling som Dale Moody var församling för i Chicago. Han sa så här en gång att de troendes kött är inte bättre än de otroendes. Det är intressant. Därför att vi har den tanken ibland att när vi blir frälsta så växer vi andligt med Gud. Och det betyder att på något sätt liksom den nya skapelsen växer. Och parallellt med det så hänger köttet med. Så att liksom efter lång och trogen tjänst i Guds rike så är köttet åtminstone lite bättre än när vi började. Icke så. Faktum är att köttet förblir exakt vad det är. Och det är därför som vi ofta upplever som kristna, eller jag gör det åtminstone, ni får sjunga med i kören om ni vill. Men jag tycker att jag är en värre syndare idag än någonsin. Varför? Jo, därför att liksom, i takt med att vi växer och lär känna honom, så blir den här kontrasten mellan anden och köttet så enormt stor att man står inte ut med det. Därför att ofta en nyfrälst människa, en ofrälst människa, man tycker det är många saker som, det är väl okej, därför att den helige ande har ännu inte upplyst oss om det här. Därför att Gud är en gentleman. Gud är vår far. Han precis som vilken förälder som helst vet att det är vissa saker man undervisar ettåringarna om, det är vissa saker man undervisar femåringarna om, det är vissa saker man undervisar tioåringarna om, så vidare och så vidare. Jag kan inte behandla en ettåring som en tioåring, det är omöjligt. Och på samma sätt är det med Gud. Så den troendes kött är inte bättre än otroendes. Så kan vi synda? Ja, svaret är givet. Ja, det kan vi. Och då är frågan, vad händer? Och det här är punkt nummer två. Det första är att den kristne har evig säkerhet. Den andra punkten jag har är att vi har ingen visshet, ingen frälsningsvisshet, assurance. Och vad betyder det? Jo, att frälsningen är evig. Men den är också en färskvara i bemärkelsen att om jag syndar och mitt samvete är befläckat, då känner jag inte det här. Ja, Guds ande bor i mig lika mycket som han gjorde innan. Men jag mår inte bra. Och i Romarbrevet 8, verserna 12-17, så har han en diskussion här, Paulus, om barnaskap och om frälsningsvisshet. Och han säger där att när vi är drivna av Guds ande, ja, då vet vi att vi är Guds barn och vi ropar Abba Fader. Men den frälsningsvissheten finns inte hos oss när vi syndar. Och någon säger så här, ja men om det nu är så enkelt. Det här säger muslimer ibland. Det här kan andra religioner säga, det här kan otroende människor säga, ateister, det kan kristna säga. Jag hör det från alla möjliga håll. De säger så här, om det nu är så enkelt som du säger. Bara tro, bli frälst, lev som du vill. Ja, om det vore så enkelt. Men jag har lite information här, även från min personliga erfarenhet, att det fungerar inte på det sättet. Därför att om vi lever i synd, så kommer vi att, jag kan göra en lång lista, men vi kommer att missa vissa saker. Först och främst så kommer vi att missa Guds vilja för våra liv. Vad är Guds vilja för våra liv? Jo, han har det absolut bästa i åtanke för oss ur evighetens perspektiv. Det är Guds vilja för våra liv. Om vi missar det, har vi då missat någonting? Ja, jag fick ju leva med min lilla synd här, va? Det var ju det jag ville egentligen. Men jag har ju missat den evige Gudens plan för mitt liv. Det är illa nog. Så vi missar Guds vilja. Vi missar hans välsignelse. Vi är skapta för en relation med Gud. Och i den relationen så flödar Guds välsignelser in i våra liv. De är inte alltid det vi tror. Vi tror alltid att vi ska liksom tjäna några miljoner och gifta oss med en fotomodell och sen är allting bra. Men liksom att det är så mycket mer. Därför att Guds välsignelse kan vi ibland inte ens förstå. Vi tror att vi har vissa behov som vi egentligen inte har. Men sen har vi vissa behov som Gud vet att vi har, fast vi inte tror det. Så det funkar åt båda håll. Och vi missar de här grejerna. Är inte det negativt? Men vi missar också belöningar, och det ska vi tala om en liten stund här. Men hur känner vi oss när vi lever i synd? Vi känner oss ovärdiga. Vi känner oss skyldiga. Vi känner oss skuldtyngda. Vi känner fruktan. Vi känner skam. Med andra ord, vi kommer att slösa bort vår potential våra gåvor, våra talanger, våra relationer, etc. etc. Och det finns människor som vi kanske känner eller ser, och de säger sig vara kristna, och vi ser deras livsstil, och vi säger kanske i våra hjärtan, kan de verkligen vara troende? Vad är svaret på det? Ja, de kan vara troende. Men de behöver inte vara det. Gud alena vet. Och vi behöver inte döma dem. Vi vet inte. Om de säger det, så är det mellan dem och Gud. Men kan en kristen synda? Svaret är utan tvekan ja. Men priset är skyhögt. Priset är skyhögt. Och alla som har tagit en liten runda in i syndens värld på ett eller annat sätt kan vittna om det här. Det är ingen rolig plats att vara på. Att Guds hand, som David sa, var tung över mig, sa han. Och han talade om hur benen i hans kropp liksom smälte på något sätt. Och det var när han levde med sin obekända synd. Under förmodligen, tror de flesta, kanske ungefär ett år innan profeten Natan kom till honom. Men han beskriver det tillståndet som han var i med sitt hjärta, i sina tankar, i sin själ. Så märker vi att det var inte någonting som han tänkte i sitt hjärta. Vad spelar det för roll? Jag har trott på Gud, jag är frälst, det räcker, vad roligt, jag vill leva det här. Nej, det var inte värt det. Det var ingen plats han ville vara på. Och i fjärde Mosebok 32 och vers 23 så står det att er synd ska drabba er. Men i engelskan står det er synd kommer att komma på er. Er synd kommer att komma på er. Och det är ganska, liksom, vi tänker alltid så här, lite grann här, synd är ju okej, liksom, bara det inte, ni vet, liksom, det här mottot som man har nu för tiden i västvärlden, att det, allting är okej så länge man inte stör någon annan. Det är liksom, det fienden vill få oss att tro också, att det finns vissa synder som är offentliga, och de är naturligtvis inte bra, men de synder vi begår själva, de är inte så farliga. Och jag kommer ihåg pastor Matti, när jag var i Turkiet, han citerade någon person som sa så här, att när vi syndar så är vi aldrig ensamma. Därför det finns alltid någon form av demonisk aktivitet runt omkring oss. Och det är ganska starka ord, men det är väldigt sant. Och varför säger vi det här? Jo, det finns ingen frälsningsvisshet i det här. Det är det. Vi är lika evigt säkra oavsett hur vi lever, om vi är sant troende, absolut, men den här vissheten, och den vill vi inte missa. Men jag tänker på vad det står i 1 Johannes 5 och vers 13, en underbar vers som aposteln Johannes säger till de troende. Han säger i vers 13, nej, nu var jag i en bok för långt borta. Där har vi det. Johannes 5:13. Detta skriver jag till er för att ni ska veta att ni har evigt liv, ni som tror på Guds sons namn. Han säger inte att ni måste vänta och se om ni har evigt liv, om ni har gjort tillräckligt mycket goda gärningar så att den här vågen tippar över åt rätt håll. Han säger inte att ni kan inte veta riktigt säkert, för att det kan ju hända att just nu när jag skriver det här så kanske ni har syndat så mycket som ni har trillat ur frälsningen som ni en gång hade. Och han säger inte heller att jag skriver det här till er för att ni kan inte riktigt vara säkra, för att om ni inte bär tillräckligt mycket frukt, då kan ni inte veta egentligen om ni är frälsta. Han säger inte det. Han säger att ni kan veta, alla ni som har trott på Guds sons namn. Det är villkoret för att bli frälst. Inte att leva ett gott liv. Men om jag väljer att vara olydig, Gud eller vara olydig till Gud. Absolut, jag förlorar frälsningsvissheten. Jag missar hans vilja. Jag missar hans välsignelse. Jag missar hans belöningar. Jag känner mig ovärdig, jag känner mig skyldig, jag känner skuld, jag känner fruktan, jag känner skam. Allt det får jag på köpet när jag syndar. Så det är ingen tvekan om att det är ett högt pris som vi betalar. Och det tredje och sista jag vill nämna om ikväll, det är också den förlorade belöningen som många skriftställen talar om. Därför att många av de här versarna som man gör till frälsningsversar, de talar egentligen ofta bara om en belöning som vi missar. Men någon säger så här, men vad spelar det för roll? Jag är i himmelen, jag är i Guds närvaro. Spelar det någon roll om jag får några extra gåvor här och där? Om jag har chansen att vara frälst på jorden och leva ut mitt liv här. Jag menar, varför ska jag liksom sträva efter några gåvor? Eller gåvor eller några belöningar? Okej, om det nu var så. Varför säger då Paulus om sig själv i 1 Korinthierbrevet 9, vers 24 till och med 27, inspirerad av den helige ande? Han säger, löp för att vinna loppet. Han talar om sig själv som en idrottsman. Han säger, jag boxas inte i tomma luften. Jag har ett mål. Jag har ett syfte med det jag gör. Jag vill inte bli diskvalificerad. Och det här ordet har många tagit som att betyder att han var själv rädd för att han skulle förlora sin frälsning innan han var framme vid målet. Men han talar inte om det. Han talar bara om att han inte, så att säga, lever i en total troslydnad till Guds kallelse på hans liv. Därför att då vet han att han skulle inte uppfylla 100% sin andliga potential, och han skulle missa någonting som Gud har förberett från evigheten dåtid för honom, som han skulle åtnjuta i all evighet i himmelen hos Gud. Så han talar om belöningar och potential, inte frälsning. Och vet ni, jag älskar en vers som vi finner i Andra Timoteus 2:13. Andra Timoteus 2:13. Han säger så här. Är vi trolösa? Tankestreck. Han förblir trofast. Ty han kan inte förneka sig själv. Så vi ser med andra ord att vår frälsning är inte baserad på vår fortsatta tro. Den är baserad på att vi satte tro till evangeliet vid en tidpunkt. Den tron som vi satte på honom då, den medför de eviga konsekvenserna att vi är för evigt hans barn. Jag älskar de konsekvenserna. Ni vet, allting vi gör för med sig konsekvenser, goda eller dåliga. Och det är därför våra beslut är viktiga. Men vissa beslut är viktigare än andra. Och uppenbarligen är frälsningen det viktigaste beslutet, för att den konsekvensen är evig. När jordelivet är slut, då finns det ingen återvändo. Det finns ingen andra chans. Därför är det här beslutet så viktigt. Så när jag tror, då blir jag frälst. Och detta har med sig, eller för med sig, eviga konsekvenser. Jag är hans son, jag är hans dotter för all evighet. Och fortsätter vi sen att leva i tvivel och så vidare, vilket Gud självklart inte vill. Men är vi trolösa, så är han trofast. Därför att vår frälsning har ingenting att göra med vår trofasthet. Så, jag måste bevara mig själv i tron. Jag måste liksom vara överlåten honom. Men vänta lite grann nu. Hur ska jag veta vad jag tänker och gör om ett år? Eller om 5 år eller om 10 år? Hur ska jag veta det? Jag kan inte veta. Jag känner inte djupet av mitt eget hjärtas fallenhet. Jag vet, eller mitt kött är lika illa nu som det var tidigare. Om jag låter detta kött regera snarare än Guds ande i mitt liv, Ja, då är jag kapabel att göra vad som helst. Jag kan vara trolös. Men han säger, han förblir trofast. För han kan inte förneka sig själv. Nämligen, han har lovat evigt liv till alla de som tror. Och han kan inte ta tillbaks det löftet. Jag menar, hur stor är Gud egentligen? Om han lovar oss evigt liv. Och sen nästa dag lägger armarna i kors och säger, ja, jag vet inte. Jag tror jag ångrar det där beslutet lite grann. Ja, men varför väntar han inte då in i det sista? Och bara liksom säger att liksom ni får förbli ofrälsta ända tills det är dags att ta hem er. Därför varför skulle han frälsa oss 100 gånger och låta oss förlora det 100 gånger? Det är liksom inte logiskt för en allsmäktig Gud som har all kunskap, som vet allting redan i förväg innan det har hänt. Och säger, ja, tänk liksom om jag syndar. Ja visst, men han visste redan innan han frälste oss vilka synder vi skulle begå också efter att vi har blivit frälsta. Så då hade han ju kunnat välja då att låta bli att frälsa oss. Han sa, nej, när man liksom säger Jesus, ta emot mig, jag vill ta, nej, inte, för jag vet att du kommer att begå allt för många synder efter det här, och det, jag kan bara inte göra det, det går inte. Han vet ju, han vet allt som finns i våra hjärtan. Så vi kan förlora belöningarna, absolut. Men är vi trolösa, han förblir trofast. Vår frälsning vilar inte på vår förmåga att göra goda saker. Eller vår förmåga att undvika synd. Eller vår förmåga att hålla fast och bevara oss själva. Det är hans verk från början till slut. Det är hans verk från början till slut. Han frälser oss. Han ger oss allt som vi behöver. Och det är helt fantastiskt att tänka på vilken underbar Gud vi har. Vilken underbar Gud vi har. Är vi trolösa, förblir han trofast. Han kan inte förneka sig själv. Han kan inte förneka sin karaktär och sin natur. Han är den han är och han har lovat oss evigt liv och han står fast vid det. Trofast är han i 1 Thessalonikerbrevet 5:24 som har frälst oss. Han ska också göra det. Vad innebär det? Jo, han ska bevara oss till slutet. Det är han som frälser oss, det är han som bevarar oss. Det är inte han som frälser oss och sen är det upp till oss. Så tänker många kristna. Gud ger oss en ny start, liksom. Ny chans, okej, jag frälser dig, liksom. Nu är det upp till dig. Nej, det är inte upp till oss. Det är hans verk. Och han har lovat detta eviga liv till var och en som tror. Var och en som trodde på hans namn gav han rätten att bli Guds barn i Johannes 1:12. Och jag älskar det. Han visar inte bort någon som kommer till honom. Så vad säger vi om frälsningen av? Vi säger att den är evig i sin karaktär. Vi säger också att även då den är evig, om vi väljer synden och olydnadens väg efter att vi har blivit frälsta, så har vi ingen frälsningsvisshet och vi betalar ett oerhört högt pris för det som aldrig är värt det. Men, och rättare sagt, vi kan förlora belöningen. Men avslutningsvis i 1 Korinthierbrevet 3:10-15 talas om Kristi domstol, bemasätet, och det talar om hur vissa människor uppenbarligen deras livsgärning brinner upp, men säger han, de är frälsta så som genom eld. Så oavsett om vi gör vad Paulus gör i 1 Korinthierbrevet 9:24-27, löper loppet, verkligen gör det som Gud vill, lever i lydnad, eller om vi bara väljer en annan väg, oavsett vad vi gör, så ser vi att vi är frälsta. Det är hans verk. Han är trofast även om vi förblir trolösa. Men vill vi leva rätt för Gud? Självklart. Självklart vill vi det. Varför skulle vi inte vilja det? Om han är vår far, om han har frälst oss, om han har gett oss allt med honom, varför skulle vi inte vilja? Vad finns det där ute att hämta? Vad liksom, det finns en slags glädje i synden för en kort tid. Men hur länge varar den? Sekunder oftast. Sen kommer allt annat som inte är positivt efter det. Men han skriver dessa ting till folket där. Johannes i första Johannes 5:13, att jag skriver dessa ting till er för att ni ska veta att ni har evigt liv. Det är vårt budskap idag. Vi kan veta. Vi kan veta. Vi kan veta. Amen.